Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Äldres lärande, utblickar och insikter. Mitt emot mig, Cecilia Bruchell. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Mm. Jag är professor i pedagogik på Högskolan i Jönköping och håller i ett nationellt centrum för livslångt lärande som vi förkortat brukar kalla NCL. Den här forskningsmiljön som jag jobbar i, ett område som vi har specialiserat oss på är just äldres lärande. Och vi har hållit på i cirka 10 år med olika aspekter av äldres lärande, och nu kände vi att det var dags att ta ihop och samla vad vet vi inom forskningen om äldres lärande, och inte bara hos oss utan också bjöd vi in andra forskare från olika lärosäten runt om i Sverige som vi kände till.
Mm. Och vad är din hisspitch på boken?
Det borde jag förstås ha tänkt på innan jag kom hit.
Det kanske var lite av det du sa nästan i och för sig. Men...
Ja, jag tänker på, jag har en kollega på Linköpings universitet som heter Henrik Nordvall som inte har skrivit den här boken, men han har skrivit om boken. Och då skrev han ett förmodat standardverk om äldres lärande. Ett framtida förmodat standardverk om äldres lärande. Och det tycker jag sa en hel del, för att det... Jag vet nu, jag har i efterhand fått reda på ytterligare någon forskare i Sverige som skriver om äldres lärande, men vi har fångat upp det mesta, och det blir en sorts att man stannar till tiden och ser liksom, vad vet vi hittills och vad har vi gjort hittills framförallt. Mm. Och sen kan man också, för oss är det viktigt, för att då kan man titta på den här och säga okej, det finns också saker vi inte har gjort. Där man ser också att vi kan lägga ihop svar från olika studier och se att här har vi gjort ganska bra och mycket. Och man får en liten överblick från att göra ett sånt här arbete. Men sen såklart också för den som är intresserad av frågan. Det har ju inte varit så uppmärksammat kanske med äldres lärande. Även om inom folkbildningen till exempel så är det ett jättestort område. Men från akademisk håll har man inte uppmärksammat det så mycket.
Nej. Vad är det som... gör äldres lärande så intressant?
Jag personligen tycker att det finns flera saker. Jag kan börja med att nämna på en sak som jag brukar tänka på. Det är att när man ser på barn och ungdomar som har obligatorisk skolgång, så hör man ofta att skolan är tråkig och jag vill inte vara i skolan och usch, vi har läxor. Sen när man kommer in i arbetslivet, då blir det lite mer att arbetsgivaren säger till en att den här kursen bör du gå, eller det här bör du ha läst för att få det här jobbet och så vidare. Men sen när man blir pensionär och egentligen inte behöver alls delta i utbildning, lärande och kurser, då verkar det som att intresset och lusten för att lära exploderar. Och det tycker jag är jätteintressant. Och det kan ju bero på vilken ålder man befinner sig i. För vi förändras ju lite grann när vi åldras. Men jag tänker också att det har någonting med själva lärandet att göra. Att när det blir fritt och frivilligt och lustdrivet så blir det så otroligt mycket mer intressant. Och det där tror jag är en lärdom vi skulle kunna flytta tillbaka i utbildningssystemet också.
Det finns många spännande saker tycker jag. Men en sån, det kanske är en gammal seglivad myt det här. När man liksom blir äldre så blir man lär sig trögare eller man blir trögare och det är svårare att lära sig och så vidare och så vidare. Finns det några mytbildningar kring det? Eller vad, förstår du vad jag är inne på? Liksom det
ja,
området?
Och jag märker också att en del personer som har kommit upp i åren själva använder sig av det också. Men man brukar beskriva som, nu är inte det här en bok baserad i neurovetenskapliga studier så att man studerar hur hjärnan fungerar och liksom lärande utifrån den aspekten. Men man brukar ju säga att generellt sett att vi blir lite sämre på att minnas, plocka upp fakta och så vidare, men vi blir bättre på att sätta saker i ett sammanhang. Så det är väl kanske en sån, ett fakta som man skulle kunna förhålla sig till i den här frågan. Men det märker man ju redan från, inte bara under pensionstiden utan tidigare, att vi blir bättre och bättre på att sätta saker i sammanhang. Och det tänker jag beror på att vi har mer erfarenheter och kunskaper helt enkelt. Och det tar ju lite tid att skaffa sig det. Och att man kan börja koppla ihop saker och förstå helheter på ett annat sätt. Som hänger ihop med att man blir visare, som vi skriver om i den här boken.
Ja, precis. Jag skrev ner, jag tyckte det var ett bra citat. Åldrande innebär erfarenhet, kunskaper och kompetenser, en förutsättning för visdom.
Mm.
För det kanske också är en sån grundfråga. Alltså, finns det några hinder? Eller är det möjligt att fortsätta lära sig?
Det tänker jag skulle i så fall vara om man drabbas av någon sjukdom. Men får man behålla hälsan och vara hyfsat frisk så finns det inga hinder. Utan man kan fortsätta lära sig. Och där tänker jag att det är en viktig aspekt är just det du pratar om. Om man ser sig själv som en individ som inte kan lära sig. Eller en individ som inte ska delta i den här typen av sammanhang. Det är ju ett hinder. Ens egen föreställning om vad man kan göra och inte kan göra.
Mm. Och något som ni lite grann återkommer till är ju det här med också att när det pratas om äldre, att åldras, så förknippas det ofta med problem, alla möjliga typer av problem, att saker skulle bli sämre. Alltså både när det kanske dyker upp i media eller när man tänker på åldrande som ett negativt.
Där skulle jag vilja säga att samhällsdiskursen kring åldrande i Sverige har en negativ klang. Och att det finns många föreställningar om negativa aspekter av att åldras. Och just i media, som du säger, kommer ofta upp. Men även från politiskt håll där man ibland ser åldrande som ett problem. Man kanske inte riktigt tänker på att man presenterar det så. Om man utgår till exempel från antal vårdplatser eller antal personer som åldras och så vidare. Så framställs det ofta som ett problem.
Mm.
Istället för att se det som att vi har lyckats med att leva längre som kollektiv. Och hur tar vi tillvara på det och vad innebär det just i den livsåldern, om man säger så. Men visst, jag skulle vilja säga att vi har en ganska negativ inställning till ålder i Sverige. Eller åldrande.
Och jag tycker att den här boken är lite, vad ska man säga, balanserar upp det.
Tack, vad kul. För det var lite vårt syfte att ge ett rikare material att diskutera frågan kring ålder och åldrande och möjligheter till lärande.
Och en annan aspekt då som är väldigt viktig, och det kanske gör det här ämnet mer intressant, är ju att vi håller på att förändras demografiskt. Vi blir äldre, fler som blir äldre. Jag antecknade bara någon siffra som exempel. Att beräkningen, nu är det rätt långt fram i tiden, men 2070 så kommer 25% av befolkningen vara för 65 plus. Nu är det långt fram, men även inte, jag kommer inte ihåg vad det stod 2050, men en större andel blir ju faktiskt äldre, så det kommer vara en mycket större del. Det kommer ju göra stor skillnad. Och vi kommer leva längre. Vi kommer ha möjligheter att göra saker och sådär.
Ja, man brukar säga att vi lever längre och vi är friskare längre. Och idag innebär det ju också att man har en period i livet. I och med att vi har den nuvarande pensionsåldern så har vi också en period i livet där man kan fritt tillbringa den tiden. Och fortfarande ha ganska god hälsa och bland annat väljer man då att delta i kurser och utbildning och så vidare.
Men ni har tittat bland annat på folkhögskolan, sådana seniorkurser och lite. Kan du inte berätta vilka typer av lärandesituationer som har studerats?
När vi sammanställde de här studierna så märkte jag att väldigt många handlar om folkbildning, folkhögskolor, studiecirklar, men även högre utbildning. Vi har något kapitel som handlar just om akademiska studier och det finns ju också en del personer som doktorerar under pensionstiden. Så att det handlar väldigt mycket om ändå organiserade utbildningssammanhang till stora delar. Vi har några exempel på andra sammanhang där mina kollegor skriver om så kallade sheds. Som är en internationell rörelse faktiskt. Som handlar om att män träffas i verkstäder och jobbar ihop men också lär sig tillsammans kanske i hantverk. Snickrar ihop och lär sig av varandra och lär sig också att ta hand om sitt shed och att vara social ihop. Och så.
Och det man såg där var att de kunde, alltså de kom från olika utbildningsbakgrund, olika klass och sådär, de kunde samverka. Dock var det så att alla var vita män så att det var liksom, och hetero. Så att det var ändå, så att säga, på ett plan var de lika, men på ett annat plan så kunde de liksom.
Ja, och de författarna resonerar kring det här med att, och det har vi också sett i andra studier, att en viss grad av likhet kanske krävs för att man ska vilja träffas och samlas. Sen blir ju utmaningen då hur man kan jobba med eventuellt att öppna upp nya perspektiv och bryta fördomar och se bortom den gruppens situation och tankar då. Om man pratar lärande och att, som att vidga perspektiven. Så det är en utmaning att fundera över.
Just det, att det är någonting som sammanför. Ja, men, och det är egentligen, ja, precis, om man tar en fotbollsfans. Ja. Så brukar man prata om att alla samlas under en och samma flagg och sådär. Det ligger väl någonting i att det måste vara någonting som.
Något gemensamt som drar ihop just den här gruppen.
Ja.
Och sen kanske det gemensamma är olika i olika sammanhang.
Ja, det känns ju spontant bättre om det är liksom ett intresse än liksom just ett kön eller en hudfärg. Kanske.
Ja, det som var fallet i just shed var ju att det här med kön och hudfärg kanske blev snarare en konsekvens. Intresset fanns ju där. Men att om man bara jobbar med liksom bjuder in de man redan känner och de man brukar träffa så blir det ändå en ganska homogen grupp. Och frågan är väl hur man kan då komma bortom det och så att fler känner att det här är även öppet för mig.
Mm.
Och man har försökt skapa sheds i Sverige. Men här har vi ju folkbildningen som organiserar kurser och studiecirklar för alla grupper i samhället. Och i folkbildningen är det ju ofta så att det ändå är relativt homogena grupper som kanske träffas i en studiecirkel. På totalen fångar man upp väldigt många olika grupper i samhället. Men i själva studiecirkeln kan det vara en ganska homogen grupp. Men i Sverige kanske man hellre skulle gå en knivskaparkurs tillsammans i folkbildningen än att skapa ett privat shed så att säga. Så det har ju lite att göra med vilka förutsättningar man har i landet också. Vilka traditioner man har.
Och det finns också korrelation mellan de som är så att säga, högre utbildade sedan innan, utbildningsbakgrund. Som i större utsträckning då fortsätter att gå kurser, utbildningar efter pensionen.
Det är ganska väl etablerat i internationell forskning. Att har man en lång utbildning så är sannolikheten större att man kommer att fortsätta att delta i utbildning och lärande under resten av livet. Och det här är ju framförallt en utmaning politiskt tänker jag. För att det finns också etablerat i internationell forskning att om man deltar i studier och kurser så kan det bidra till lite ökat välmående. Och vill man att hela befolkningen ska ha möjlighet att ta del av det, då kanske man också får se på hur man kan få grupper som inte skulle söka sig naturligt till lärandesammanhang. Hur man kan inspirera dem att delta eller ja, locka dem på något sätt.
Varför tror du att det är så? Att det är just att det finns den korrelationen?
Ja, men jag tänker att det dels det kan bero på, det här är min åsikt, vi har ingen forskning på vad det beror på exakt, men dels så är man ju van att delta helt enkelt. Man kan, man är en sån som kan delta i utbildning. Man också identifierar sig som en som kan och deltar i utbildning. Så det tror jag är två ganska viktiga faktorer som förklarar det. Det kan ju också finnas någon sorts koppling mellan intresse, att man faktiskt har varit intresserad redan innan man började och att man söker sig till utbildning. I våra studier nu så finns ju de som är pensionärer nu, finns ju ganska många som kanske inte hade möjlighet att till exempel gå en akademisk utbildning på den tiden, för att då kanske man istället fick ta hand om man och barn och man valde en annan väg. Och sen när man väl blev pensionär, då såg man att nu är det min tid. Nu ska jag få möjlighet att göra allt det här som jag har längtat efter. Och kanske framförallt kvinnor då, som söker sig till utbildnings- och lärandesammanhang.
Fler kvinnor än män, va, som går på utbildningar efter
pension? Ja, om man ser på lite mer utbildning som liknar skola, om man säger så. Där man kanske kommer till ett klassrum eller liksom man söker sig så. Då brukar det vara fler kvinnor. Däremot så gjorde vi en studie av pensionärsföreningar där man också har en del utbildning. Man utbildas kanske i IT till kassör, man utbildas kanske i föreningens verksamhet på något sätt. Och då såg vi ingen skillnad mellan män och kvinnor och deltagande i utbildning. Däremot i traditionella utbildningssammanhang brukar det vara så att kvinnor dominerar.
Mm.
I ytterligare en annan studie av senioruniversiteten, där jag fokuserade på just varför man väljer att delta i senioruniversitetets kurser och evenemang. Då sa man att det berodde på att man sökte sig till socialt sammanhang och att man ville lära sig något nytt. Men när de pratade om hur första gången de kom dit eller varför de valde att gå med första gången, då handlade det väldigt mycket om att de kanske hade en partner som redan var med eller en arbetskamrat som redan var med. Så att det sociala hade väldigt stor betydelse. Alltså det befintliga sociala nätverket var det som gjorde att man faktiskt kom in första gången. Och sen när man väl var där, då upptäckte man kanske att oj, det här var ett trevligt socialt sammanhang och jag fick dessutom lära mig något nytt.
Ja, men det är lite likt egentligen också. Jag tänker på 20-åringar som söker in till universitet.
Ja,
faktiskt att det är någonstans det sociala har en betydelse hela vägen.
Verkligen.
Du nämnde där senioruniversitet. Vad är det för någonting egentligen?
Man brukar säga att det är föreningar av och för pensionärer. Och det finns ett antal senioruniversitet runt om i Sverige som är fristående föreningar men ofta har någon relation till ett lärosäte. Och det startade i Uppsala, det första svenska senioruniversitetet, och då fanns det en väldigt tydlig koppling till lärosätet. Sen med tiden så har den kopplingen, den ser olika ut ska jag säga, på olika platser. Men det är en folkbildande förening där man arrangerar kurser, föreläsningar, träffar, studiebesök. De har väldigt mycket intressanta aktiviteter på gång. Och när man blir, många har en nedre åldersgräns på 55, men sen får man möjlighet att ta del av allt det goda som erbjuds där.
Jaha. Och sen är det ju som du nämnde tidigare då, att också de som pluggar på universitet, vanliga universitet, som även doktorerar och sådär. Och det tycker jag var spännande när jag läste det, just att det blir en, det kan ju tillföra någonting på utbildningen om man får det som blandade åldrar och erfarenhet.
Ja, verkligen. Ja. Generationsmötet är ju en sån, inom forskningsområdet äldres lärande, så är lärande mellan generationer en stor fråga eller ett stort intresseområde om man säger så. Och där finns det väldigt mycket både forskning, och i många länder har man ju också organiserade aktiviteter för att generationer ska mötas, just för att det bidrar med sådana positiva effekter för båda medverkande generationer då. Så att jag håller med dig att om man söker sig till en fristående kurs på ett universitet så får man ju också en del av det. Att man träffas i olika åldrar och att det, man bidrar med olika kunskaper och erfarenheter och får lära sig av varandra också.
Och inspirerande att det är de då så, alltså pensionärer som doktorerar, tycker jag.
Ja.
Väldigt häftigt.
Det är kul.
Jag brukar ju själv försöka liksom argumentera för lärande, att det är viktigt och sådär, genom podden bland annat. Men om du skulle utifrån det här perspektivet, om du, liksom, din argument för att det är, liksom, vad det ger äldre, alltså varför ska man liksom ägna sig åt ett livslångt lärande?
Då skulle jag vilja använda deras egna ord och någonting som återkommer också i studie efter studie. Och det är just det här att dels att få vara del av ett socialt sammanhang och dels att få lära sig någonting nytt. Och de här två hänger ju väldigt starkt ihop. Det är ju inte två separata vinster av att delta eller engagera sig i lärande, utan det sociala möjliggör ju också att man kan tillsammans reflektera vidare kring om man har hört en föreläsning eller om man funderar över något som händer i samhället, att man kan träffas och prata om de sakerna och utbyta idéer. Och det är ju en grundpelare i lärandet att utmana sig sitt tänkande och att få se lite nya perspektiv och få öppna upp och se sånt som man kanske inte har sett tidigare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det här med, jag tror att det är någon kanske intervju, ni har lite porträtt också, ja. I boken. Jag tror att hon nämner det här med att hålla sig, att utmana sig intellektuellt, liksom, att hålla sig fräsch i huvudet, den mentala biten. Är en stor positiv kraft.
Verkligen, och där måste jag säga att där är ju dagens pensionärer väldigt medvetna om att det fungerar, så att säga. Att man vill träna, kanske kroppen, men man vill också träna hjärnan, för att man vet att det får bra effekter, helt enkelt.
Mm.
Och många uttrycker ju medvetet att jag söker mig till det här för att hålla hjärnan igång. Så att det är en väldigt medveten strategi för många. Och sen kommer det då till andra dimensioner som vi precis pratade om också. Men det är en viktig bit.
Finns det också som ett glapp kanske? Jag tänker mig att det är de som är medvetna, kanske redan har en bakgrund av mer högutbildade som vet det här, som kan det här, lever efter det. Min gissning är att inte, liksom, för det är långt ifrån alla 65-plussare som ägnar sig åt någon, det här i samma utsträckning.
Ja, kanske inte ägnar sig åt i samma utsträckning, men, och det kanske finns också många som inte känner till det. Men det har ändå blivit så pass vedertaget att man ska aktivera sig på olika sätt,
ja.
För att må bättre, helt enkelt. Så att jag skulle nog tro att man kanske vet om det, men sen steget till att faktiskt engagera sig kan vara långt för vissa.
Just det, det kanske är som motion för många människor,
precis.
Att man vet. Men...
Och där vet man ju också, precis som motion, att även om man vet om att det är bra för en, så gör man det inte.
Mm.
Och då är det inte så enkelt som att bara någon kommer säga till en att gå och motionera för det är bra för dig. Ja, jag vet det, men det händer inte ändå. Och det där tycker jag är spännande, för då finns det finns ju saker där som gör att man inte går.
Mm.
Sen tänker jag också att det finns ju många som är pensionärer nu som är väldigt välutbildade, aktiva. De har levt i ett samhälle som har förändrats så mycket och man har lärt sig mycket under den tiden också. Så det är en väldigt initierad grupp pensionärer vi har idag som man inte behöver säga till hur liksom, gör sig eller gör så, utan de har ju förmågan att hantera det själva.
Kanske är det första generationen pensionärer som liksom inte har tid alltid att träffa barnbarnen, för de hade liksom full kalender.
Till exempel, väldigt mycket aktiviteter inplanerade.
Ni nämner också det här med att man kan i förbifarten prata om liksom äldre som en ganska homogen grupp.
Ja,
de äldre. Fast det är ju egentligen inte alls så. Eller vad säger du om det?
Absolut.
Vilken grad kan man klumpa ihop dem?
Absolut. Och vi gör ju det lite grann här och nu. Då vi sitter och pratar om äldres lärande som om det var en sak. Men om man tänker sig att då det gäller just äldre från pensionstidspunkten och senare. Om vi säger att man då går i pension vid 65 års ålder och vi pratar idag om att många, nu är ju inte genomsnittsåldern 100, men att många lever till 100. Då har vi ju en spridning på 35 år där i gruppen äldre då. Och skulle man se på 35 år från 0 till 35, då blir det en väldigt stor skillnad, men även från 35 till 70 också. Så förstår vi att det händer grejer och att man är olika. Sen finns till det förstås alla individuella skillnader och andra mönster som finns i olika grupperingar. Bland annat det här med utbildningsnivå. Det finns ju många sätt att gruppera folk på. Men ja, vi pratar om äldre som en grupp. Och där skulle man kunna behöva förfina det ibland.
Varför då?
Jag tänker till exempel om man pratar om äldres lärande. Nu märker ju vi då vi har skrivit boken att det handlar väldigt mycket om personer som själva söker sig till utbildningssammanhang. Och att börja fundera på hur man också kan främja lärande i andra sammanhang. Jag är själv nyfiken på informellt lärande som händer i föreningar och i samlingar av olika slag. Så jag kommer att orientera mig åt det hållet framöver och se liksom vilken typ av lärande finns där. Att lyfta upp att det finns och också att utveckla kunskap om hur det sker just där. Sen tänker jag också på ett annat stort område, det är ju lärande i vården. Där kan man ju behöva lära sig saker, ny medicinering, teknik som man måste använda på grund av sjukdom eller annat. Den typen av lärande har vi inte heller så mycket om. Och det finns ju jättemånga olika grupper då som kanske också skulle behöva kunskap om lärande. Mm. Men vi märker nu när vi har gjort boken att det handlar väldigt mycket om, som sagt, om utbildningssammanhang. Och det är också viktigt. Men att få syn på också vad som skulle behöva, den typ av kunskap vi behöver mer av också.
Du delar upp, när du säger formellt, då är det liksom att man går en kurs och får ett betyg och poäng i princip. Alltså någon typ av formell.
Ja, precis. Folkbildningen är ju inte, fungerar ju inte riktigt så. Och när man pratar med äldres lärande så är det ju väldigt lite formell utbildning i den bemärkelsen. Det är ju egentligen om man läser en högskolekurs som man har formell utbildning med kursplaner och betyg och allting. Utan den stora mängden utbildningssammanhang eller lärandesammanhang är ju det här fria studieförbund, folkhögskolesammanhangen. Där man har väldigt mycket möjlighet att påverka innehåll och man kan ju söka sig till de områden man vill och så vidare. Och man behöver ju inte examineras.
Nej.
Utan liksom det är lustdrivet om man tar med sig det man vill ha från en kurs eller en föreläsning eller någonting sånt.
Ja, det var någon intervju som jag tyckte var kul. Jag tror det handlade om just när det var pensionärer som gick på universitet på någon kurs. Och så hade han fått frågan från de andra. Jag tror att det var han. Ja, men vad ska du göra med det här? Liksom, vad är målet för dig? Alltså som att det liksom måste vara ett mål. Men jag tror att han svarade att det är mer liksom att det är spännande och intressant och kul.
Ja, precis. Och jag har också hört någon kommentar om att man är trött på det nyttoorienterade.
Ja.
Att allting ska vara så användbart och nyttigt hela tiden. Utan att man bara kan lära sig något för man har lust att göra det.
Mm.
Och det märker vi också i valet av kurser. Det är till exempel väldigt mycket humaniora. Historia, språk, kultur, alltså den typen av områden. Det finns ett stort intresse för det. Och man har inte haft möjlighet i sin profession eller under sitt liksom, arbetsliv, där kanske tiden har gått till annat, har man inte haft möjlighet att ägna sig åt det här intresset som man har. Mm. Men när man sen får fri tid att själv bestämma över så orienterar man sig mot de områdena.
Det kanske vi andra har någonting att lära oss utav.
Jag brukar tänka också, jag tycker det där är intressant, för att jag tänker att när vi, det säger något om hur vi vill leva våra liv och vart vårt hjärta finns. Och hur vi då stängs in av arbetslivet på något sätt. Och jag tycker det är spännande att tänka att man faktiskt skulle dra lärdom av det och se, kan vi föra in mer av det i våra liv tidigare? Eftersom det verkar vara viktigt för oss. Det verkar ge oss meningsfullhet och betyda någonting.
Mm.
Så att, ja, jag tycker det är intressant. Sen hur det skulle se ut vet jag inte.
Jag antecknade någon lista med 5 punkter. Jag tror att det var någon, om det var refererat till någon annan forskare. Kanske slarvigt om jag inte skriver ner det. Men jag tyckte de var spännande. Jag kan läsa upp dem för att se om du tycker jag menar.
Yeah.
För det första var så här, förändra demografi. Det var det vi pratade om tidigare som en del av en faktor då, kan man säga. Ekonomiska och sociala värden. Att det ger ekonomiska och sociala värden. Och sen att det kan stödja ett förlängt arbetsliv. Den personliga utvecklingen hela livet. Och sen den femte, att inte liksom utbildningen är ett mål. Behöver leda till ett mål, utan det kan vara som ett medel för andra värden.
Det är argument för att faktiskt ta det här med äldres lärande på allvar. Och räkna upp några positiva aspekter av äldres lärande.
Och jag tyckte att det var bra, men det här med kan stödja ett förlängt arbetsliv har vi inte nämnt. Men alltså, är det att man kan jobba vidare eller?
Ja, och där har vi inte heller skrivit jättemycket om det i boken. Däremot så är jag med i några projekt och har jobbat tillsammans med några forskare om lärande i arbetslivet och också något vi kallar bridge employment. Liksom den här övergångsperioden från att vara fullt aktiv i arbetslivet till att bli pensionär och hur man kan jobba på olika sätt med den övergången. Idag är det ofta ett ganska skarpt klipp och så är man pensionär. Men också det här med att helt enkelt prata om lärande och utbildning, möjlighet till det senare i livet. Och där vet jag till exempel regeringen nu pratar om olika insatser för att stimulera lärande senare i livet så att man ska ha möjlighet att förlänga sitt arbetsliv. Och vi tar ju inte upp det specifikt i den här boken, men det är ju också ett intressant område som är väldigt starkt kopplat till äldres lärande. Och som du säger, här fokuserar vi mer på det lustdrivna och det frivilliga lärandet. Men jag tror ju också att man kan dra på det om man vill tänka i termer av ett förlängt arbetsliv. Att individer kan se att om jag vill, nu vill jag jobba i 5 år med det här under en övergångsperiod. Att man kanske också behöver någon form av utbildning eller lära sig någonting. Och då tror jag att vår bok kan bidra också med insikter kring hur ett sådant lärande kan se ut. Och speciellt om man ska jobba med att organisera sådant lärande. För det är ju lite spännande att fundera över hur man som lärare bemöter olika grupper av studerande.
Mm.
Och där det inte nödvändigtvis är samma sak att jobba med en 23-årig student som med en 73-årig student.
Nej. Gissningsvis så kommer just det här med liksom hela den här pensionsålder och att man kanske växlar om, sadlar om, jobbar längre, jobbar deltid. Det liksom ligger ju inför framtiden. Det kommer nog hända mycket där.
Ja, det händer redan och det kommer att hända saker. Man jobbar med det här och där är det ju det är en del knepiga frågor. För det är ju så att redan idag finns det ju många som inte ens kan jobba till pensionsåldern. På grund av att de har haft tunga jobb och slitiga jobb och så vidare. Och så har vi också en grupp som inte får jobba längre. För att arbetsgivaren säger att nu har du uppnått den här åldern och då behöver vi inte erbjuda dig tjänst längre. Och sen har vi ytterligare några som absolut får jobba kvar för att man har helt enkelt kompetensbehov. Och man tar in på timmar och det är jätteflexibelt och bra och fortsätta ta in på timmar.
Mm.
Men man kan ju också tänka sig att man jobbar med en helt annan karriär under en tidsperiod. Det finns många såna här seniorpooler eller liknande där man kan jobba extra under en period. Fast kanske inte som anställd utan som fristående konsult. Så det finns mycket variation där. I våra studier, det som är genomgående är just att det här, man vill ha möjlighet att styra över sitt liv. För det händer ganska mycket senare i livet. Ibland tänker man ju på så här ålderdomen och lugn och ro. Man sitter liksom på parkbänken och sådär. Men det är ju en period i livet då det händer väldigt mycket. Man kan nästan likna det med barn- och ungdomsåren. För det händer dramatiska både sociala och fysiska och andra förändringar under den perioden också. Som man själv ska också hantera och lära sig hur man lever i det. Och då kan man behöva flexibilitet för att själv ta ansvar för att det blir bra och att styra över sin tid på ett bra sätt. För det kan ju vara så att ena året kanske man har fullt upp med vård av partner som är sjuk. Om partnern sen avlider kanske man har helt plötsligt all tid i världen att ägna åt någonting annat. Många jobbar väldigt mycket i frivillig verksamhet där man kanske också behöver lära sig ibland vissa saker för att kunna göra det. Det är en väldigt komplex tid i livet. Så jag tror inte heller det är så enkelt som att bara säga att nu höjer vi pensionsåldern. Utan det finns så många spännande frågor att jobba runt kring det här med ett gott liv senare i livet.
Du nämnde tidigare också det med att det är meningsfullt. För jag tycker det är också något som återkommer i porträtten ni har. Och ni, alltså just den här att det fyller en, att göra något meningsfullt. Och det är ju, måste vara värt väldigt mycket.
Ja, det är verkligen egentligen centralt i våra liv. Det som framkommer i den här boken det är att många aktivt börjar fundera över existentiella frågor senare i livet. Och vad känns meningsfullt och inte? Och vad handlar det här om? Man sätter saker i stora sammanhang. Men meningsfullheten är ju inte bara kopplad till ålder. Jag var på en konferens igår i Köpenhamn. Och då pratade vi också om vuxenutbildning i arbetslivet. Och även där kom meningsfullhet fram som en väldigt central dimension. Att jag tror att det ligger som en väldigt grundläggande mänsklig aspekt att vi vill känna meningsfullhet.
Och ni har ju exempel på som graffitikurs någon som går eller stickning och sådär. Alltså, det kan vara lite vad som helst som ger mening.
Ja, och graffitikursen, där jag var ju själv en av dem som deltog i den studien. Det var ju väldigt spännande för att en sak som förvånade mig. Jag kan förstå att man söker sig till en sån kurs för att man tycker att det är spännande och kul. Men en sak som förvånade mig det var att ganska många av dem som deltog var aktiva konstnärer. Och konstnärskapet slutar ju inte vid 65 års ålder. Och de ville helt enkelt spetsa sin kompetens. Jag vill ha en ny teknik i min repertoar. Mm-hmm. Och de var där och experimenterade då med sitt uttryck i den här kursen inom ramen för graffiti. Och också sökt sig till det här lite upproriska, kaxiga. Och det var jättehäftigt att se.
Är det inte svårt eller lyckades de? Blev det bra målningar?
Alltså det var spännande för att vi hade ju en utövande graffitikonstnär, eller vi och vi. Men på kursen kom en utövande graffitikonstnär och han sprayade ju lite mer traditionella, jag vet inte ens om man kallar det målningar, men bilder då. Men när de här kvinnorna tog tag i sprayburkarna och jobbade så blev det ju, de hade ju ett eget uttryck och det var häftigt.
Ja.
Och speciellt de som jobbade som konstnärer hade ju sin stil om man säger så, men så blev det i graffiti uttrycket. Men deras egen stil.
Tiden rullar iväg. Är det någon pusselbit som vi inte har nämnt som du gärna vill liksom nämna?
Nej, ingen specifik pusselbit. Jag tyckte bara själv att det var så kul att jobba som redaktör för den här boken. För att när vi fick in de olika kapitlerna så var det verkligen så bra material och också gav en så bred bild av äldres lärande. Så att jag tyckte själv att det var väldigt kul att jobba med materialet och sätta ihop det i en bok. Och jag hoppas också att läsaren känner det och upplever det när man läser den här boken. Det finns väldigt mycket samlat i den här boken.
Som sista, jag brukar alltid försöka lyfta om liksom några, vad ska man säga, rekommendationer. Har du någonting som du skulle skicka med kring ämnet?
Ja, om det gäller till den som själv är pensionär och inte redan deltar i en kurs eller utbildning eller har sökt sig till exempel till folkbildningen redan så tycker jag absolut att man ska göra det. Och också gå på intresse och inte så mycket tänka att kan jag, vågar jag, utan söka sig till någonting man tycker är riktigt intressant och börja där. Om man pratar om till exempel folk som ska jobba som lärare för äldre personer, då tycker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för all den kunskap och erfarenhet som de äldre har. Och att verkligen ta sig tid att lyssna in lite grann vilka personer man har framför sig. För de flesta har väldigt mycket att bidra med och har en väldigt rik levnadshistoria som kan bidra tillbaka in i det man jobbar med. Så att i dialog med deltagarna se vad man kan göra just den kursen eller programmet till.
Mm. Om du var politiker?
Då skulle jag vilja fokusera på det här med att verkligen försöka stimulera de som inte deltar i utbildning och lärande. Och se hur skulle man kunna stimulera att de kommer in i det här. Och då tänker jag att man kanske också måste vara lite kreativ och innovativ. För att det kanske handlar om, nu sa jag att just SHED kanske inte fick sån sprängkraft i Sverige. Men jag tror att det kan finnas andra sammanhang. Att man skapar många olika sorters sammanhang. Dit människor kan söka sig beroende på vad man har för preferenser då. Just kurser och föreläsningar, ja, då kanske det blir de här som redan har en ganska lång utbildning och har en vana att delta i sådana sammanhang. Kanske ska vara helt andra aktiviteter där man inte ens pratar om utbildning och lärande, men där man får till de här effekterna, att de faktiskt får med sig någonting och att man träffar andra som har positiva effekter då enligt de som redan deltar i lärande.
Om man lyssnar på det här och har en fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, man kan hitta mig på Jönköping University och man söker bara på Cecilia Bjursell.
Tack för att du var med.
Tack så mycket.